Jesu död här då. På långfredagen så brukar man ju läsa Jesaja 53. Men nu är det ju uppståndelse. Och då brukar man ju nämna lite andra texter. Men det som kom till mig när jag förberedde detta, det är ju Uppenbarelseboken 5. Det ska vi ta först då. Men sen tänkte jag på vad som står i Lukas 24 om Jesus. Vi behöver inte läsa det, men i slutet av Lukas 24 så står ju Jesus mitt bland lärjungarna. Och de blir ju livrädda. Har ni tänkt på hur många gånger lärjungarna blir livrädda? För de tror ju han är ett spöke. Det gjorde de ju den där gången när han sprang omkring på vågorna också där, vet ni. Och skulle gå förbi dem. Då skrek de, ett spöke. Och då kan man undra varför de är så rädda för spöken. Ja, det är inte bara det va, men det står, judarna står det ju, de är ju förbjudna att umgås med de döda. Då blir de ju väldigt orena och sådär va. Det står ju uttryckligen i lagen. Och Jesus han säger, skicka hit lite mat så jag får käka. Ska visa att, ja, det gjorde han ju som att bevisa att det inte handlar om något spöke. Utan här stod ju den levande Gudens son. Det tycker jag är helt underbart. Mitt under gudstjänsten så dyker Jesus upp. Och det är det han ska göra här också. När vi prisar honom och sjunger till hans ära. Och det står att vi ska tillbe honom i ande och sanning. Då vill han vara här. Då vill han röra vid oss. Men så på vår hemsida igår la jag ut en ganska talande sak. Och tal om spöken. Jag hoppas inte det här dyker upp i våra gudstjänster här. Men jag ska läsa om en annan gudstjänst. Vad man fick uppleva där. Det står ju väldigt noga nu i ändens tid innan Jesus kommer. Att man ska pröva andarna. Om de är från Gud eller inte. Särskilt den sista tiden så ska det vara väldigt vanligt. Det jag kommer att läsa nu. Jag ska läsa en upplevelse som en nunna berättar från en gudstjänst. Och efteråt på vår sida skrev jag, pröva detta mot Bibeln. Får ni se om det stämmer eller inte. Jag ska läsa det här då. Folk idag, de vill ju gärna ha upplevelser och sådär. Men om man plockar bort sanningen, då kan man nästan få vilka upplevelser som helst som man fick i den här gudstjänsten. Ska läsa för. Efter den dag jag erfor genom denna syn när och hur den helige blev martyriserad, då tog jag hans heliga reliker och ställde dem framför hans ikon. Då hände det, bröder, något otroligt, även denna gång under en gudstjänst. Den helige Efraims ikon började ge ljud ifrån sig. Så starka ljud som det lät som att flera fönster sprack med en gång. I samma ögonblick började även hans heliga ben och ge sprickande ljud ifrån sig. Först de stora och sedan de små och sen till slut alla på en gång. Undrar hur det lät. Samtidigt som detta hände så såg vi helgonet passera i mitten av oss. Han hade på sig sina skor och sin prästdräkt. Den heliga doften som han spred omslöt och uppfyllde våra själar. Det lät som ett riktigt väckelse, vet du. Va? Fast det är ganska märkligt egentligen att man kan få vara med om en sån här uppenbarelse. Det här gäller alltså att testa vad Bibeln säger. Och ni vet vad som hände Saul. Han fick vara med om exakt samma sak. För det var nämligen inte Samuel som kom upp. Det är bibliskt omöjligt. Utan det var alltså en ond ande som kom upp. Och föreställde sig vara Samuel. Fast Gud hade ju full kontroll. Han fick inte säga ett ord utanför vad Gud ville att den här anden skulle säga. Och vad säger Bibeln som det var då? Salomo, han säger ju att inget nytt under solen. Alltså att det som har hänt förut kommer att ske på nytt. Igen. Och nu ska vi läsa en underbar text ifrån Nya förbundet här. Uppenbarelseboken 5. Vi börjar i vers 1. Nu ska vi koncentrera oss på den himmelska gudstjänsten. Och vi är ju faktiskt en spegelbild av den här nere. Kommer jag komma fram till. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan. Förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa, gråt inte ty se lejonet av Judas stam. Davids rotskott har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de 4 väsena och det äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon och de 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Nu ser vi ju treenigheten också, fader, son och den helige ande. Och när det tog bokrullen föll de 4 väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fyllda av rökelse som är de heligas böner. Våra böner här nere alltså. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktat och med ditt blod har du köpt åt Gud människor av alla stammar, språk, folk och folkslag. Och nu undrar jag om ni har varit med om någon sån här profetisk dröm någon gång. Ofta kan de faktiskt, alltså varför grät Johannes? Jag ska delge en profetisk dröm som jag har varit med om. Och då kopplas ibland vårt förstånd ut av. Liksom. Alltså Johannes han visste mycket väl att Jesus var uppstånden. Men i en dröm, profetisk dröm, då kan man, då blir man ibland helt nollställd. Man får se in i skenen och så här. Då kan man gråta och så här. Va? Det står ju om uppstånden så här, skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:13. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan totalt meningslöst. Och vår tro är totalt meningslös. Alltså apostel Johannes, han visste mycket väl att Jesus hade uppstått från de döda. Men det är ju så här också, att varje gång det blir väckelse, vänner, så är det faktiskt så att Bibeln blir levande igen. Det är det som sker egentligen när det blir väckelse. Ordet blir levande. Och det förkunnas med en ny kraft och smörjelse i den helige ande. Och då blir människor berörda. Och då blir det ibland, precis som man läser Guds ord, och det blir, det här har jag läst 1000 gånger, men just nu blir det levande. Det vet ni vad jag menar. Eller man kan ta ett mannakon ibland och få uppleva likadant. Gud vill tala något till oss. Senast för en månad sedan så hade jag en dröm. Och jag fick ett brev tillsänt. Och det var vikt i 3 delar. Och jag ska ta det här ganska kort. Ganska invecklad dröm. Vi kan ta en sen. Men i alla fall handlar det här om. Jag fick se bilder på folk i en församling. Och det var ett enda stort rop ifrån Guds hjärta. Om att hans små, svaga och äldre börja förtryckas av de starka. Och det här gäller i Guds församling. Och då grät jag som ett barn. Hela kudden var precis genomblöt av tårar. Och det var alltså Guds smärta som jag kände. Det var enormt. Och då kan vi tänka på hur Gud som har kontroll på alla oss människor och vet hur vi känner. Vilken enorm smärta han måste genomgå. Tänk Jesus som dog för alla. Han har ju tagit all den här smärtan på sig. Va? När han hängde på korset. Alltså vi kan ju inte beskriva den vånda han fick gå igenom. Alltså nu fick man bara känna en liten bit av hur Gud känner och ändå är man färdig att förgås. Nu tog Jesus all smärta på sig på Golgata när han dog. Och det tackar vi ju Gud för förstås. Det är helt underbart. Men så här talar ofta Gud till oss människor. För han vill liksom samarbeta med oss. Stämma av så att vi har samma hjärta som Gud har. Och det blir mycket lättare att prata sen. För att man gör det inte liksom i sig själv. Utan man känner att man kan tala i samma ande eller samma ton som han, den smärtan som han har upplevt. Det handlar mycket om korset och att bära saker och ting. Men nu grät Johannes. Han fick känna smärta. Och jag ska visa sen vad det här innebär. Det kan innebära två saker, det här rullen faktiskt. Två saker. Vad jag tror i alla fall. Men jag ska ta upp först då det här med att skilja på människor. För Bibeln säger att det är en synd att göra det. Det står i Jakobsbrevet. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Och lite senare i Jakobsbrevet så står det så här i Jakobsbrevet 2:8. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Vad är det egentligen han vill säga? Jo, han talar om att vi är lika mycket värda. Alla, eller hur? Och det är därför det står i Galaterbrevet 3. Här är inte... Elvor, vad står det? Här är inte jud eller grek, slav eller fri. Man eller kvinna, här är ni alla ett i Jesus Kristus. Där har du ett bibelord till som stämmer. Men nu är Jesus uppstånden. Och det är det handlar om, vänner. Tror ni, liksom i Uppenbarelseboken, innan brevet kommer till de sju församlingarna som Johannes får skriva, så handlar det om den här synen igen, va? Den väldige uppståndne Kristus, och Johannes far ner och liksom är alldeles förkrossad om man hamnar på rätt ställe, va? Ner på fotapallen där. Nu tar du din penna, Johannes, och nu vill jag att du ska skriva. Han vill att Johannes ska vara liksom i linje med budskapet, va? Och han hamnar ju pang ner bara, va? Ta nu, frukta inte Johannes, ta pennan i din hand så skriver du till de här församlingarna. Och nu ska du få känna vad jag har för hjärta för dem. Jag tror det handlar om. Så skriver han då. Så skriver du till den och så skriver du till den och så skriver du till den. Stäm av lite här. Och nu är det så här att väckelse är ju, som jag sa förut, att få den där känslan som Herren har. Och jag tror att egentligen är ju det här samma gamla härliga evangelium fast på nytt igen, va? Det är ju det som är väckelse. Det är liksom, det har alltid varit sån. Det har alltid hänt någonting. Gud har rest upp några som har fått nöd. Jag vet inte hur många det var kvar till slut, men det började ju faktiskt med en bönegrupp, Azusa Street. Och det var inte många kvar till slut som höll ut innan det liksom small igenom. Och det var inte några så här väldiga, väldiga budskap, utan det var hjärtan som var brinnande, alltså. Enkla evangelium. Men människor blev berörda. Och tårar var det framförallt. Här är alltså lammet slaktat. Men lammet lever igen. Halleluja. Och hela himlen proklamerar ju den här segern här uppe då. Lammet är i centrum, märk väl. Lammet är i centrum. Det var inte en annan som kom med tofflor och prästdräkt och gick i centrum. Nej. Utan det var lammet, han som har dött och uppstått för oss. Han är samma sak som klippan. Så himmelriket eller gudsriket handlar ju egentligen i första hand om kungen. Så när vi pratar om gudsriket, himmelriket, så är det ju, yes, det är ju kungen Jesus. Och när det riket kommer nära i vår gudstjänst, det är ju rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande, så är det ju därför att vi har fått en ny vision av kungen. Mm. Inte något vi ska göra alltså, utan vem han är. Och Mose när han var deppad, vet ni, vi kan bli deppade alla. Och nedslagna, och ibland kan vi känna oss både förkastade och nedtrampade. Men lägg märke till vad Mose säger åt Gud: låt mig få se din härlighet. Det får du väl, sa Gud, om du står här på ett visst ställe som är nära mitt hjärta. Och sen får han ju se Jesus såklart gå förbi. Men inte, han kommer inte nu, utan han kommer att komma i en tid som ligger längre fram. Och det säger Johannes sen när Jesus kommer och går: där är han. Vi såg hans härlighet. Han är full av nåd och sanning. Det var alltså samma person som Mose fick se på berget gå förbi där, som kommer nu och går. Vi ska se Jesus. Det jordiska får ge vika för Kristi härlighet, det är det som händer. Alltid blir man, får ju ett nytt intresse. Man får intresse att läsa Bibeln, och man pratar om bibelord, och man liksom får fram Bibeln i ett helt nytt ljus igen. Himmelriket kommer nära och kungen besöker sitt folk, har jag skrivit. Nej, men när Jesus kommer nära. När Jesus kommer nära, har ni märkt ibland att det kan bli en sån här härlig atmosfär? Och det blir det särskilt. Jag vet inte varför det är så härlig atmosfär på LP-mötena, men vet du vad jag tror det är? Det är enkelheten, och så är det de här sångerna. För de har Jesus i centrum. Det brukar bli en sån här atmosfär. Det är så härligt på LP-möten, brukar vi säga. Men det är ju så, va? Det är enkelt. Och sen så är det Jesus som är i centrum. Och då kommer Gud. Ja, det är en härlig atmosfär i de där mötena. Ofta, va? Och jag kommer att tänka på nattvarden, för det ska vi ju göra ofta, står det, så ofta ni gör detta. Så. Och har ni tänkt på att det är ju precis en spegelbild? Jag har aldrig sett det på det här viset förr, men om du tar Uppenbarelseboken och sen tar du spegelbilden här nere, så står det så här. Och det här fick ju Paulus ta emot som en uppenbarelse från himlen. Det var inte uppenbarat innan att det var så, men då säger han så här: jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er den natt, och Herren blev förrådd, tog han ett bröd. Han säger ju själv att han är brödet. Han tackade Gud och bröt och säger: detta är min kropp som blev utgiven för er. Man skulle kunna säga lammet, eller hur? Det symboliserar ju lammet som blir slaktat. Gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet eller testamentet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne om mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer. Och då står det grekiska ordet där, katagello. Och vad betyder det då? Jo, det betyder så här: att öppet förklara och deklarera Herrens död. Alltså det innebär ju att varje gång du gör det här, så måste du ju till predikan innan, ja. Vi ska förklara vad han har gjort, och det är det vi försöker att göra nu. Vad det innebär alltså, Jesu död för oss, det är det handlar om. Så när vi firar nattvarden, så ska vi förklara vad Herrens död innebär. Att det är ett testamente, att det är ett frigivande domsutslag, kan vi också säga att det är. Hans död ger oss alltså delaktighet i ett arv. Vi är Abrahams säd. Han var säden singularit. Och till honom var allt givet, står det. Men det är ju så att han är ju inte snål, Jesus. Han delar ju gärna arvet med de som håller sig till honom. Och när man tar nattvarden, så står det att man gör ju sig till ett med honom. Så varje gång du tar nattvarden, och de som gör sig till ett med honom, de får arvet. Men inte som vissa rörelser säger hela arvet nu, nej. Utan i Efesbrevet 1 säger att vi har fått en helig ande som en pant på det kommande hela arvet. Och där står det alltså arabon, som en förlovningsring. Nu har jag bara en ring, så det passar ju bra då. En förlovningsring på det kommande arvet. Så vi har fått anden. Och hur härligt ska det då inte bli när fulla förlossningen kommer? När vi bara har fått en liten smakprov. Och en anden är ju inte så lite. Den uppenbara av Jesus, och den ger oss de här härliga känslorna ibland. Och det är frid och det är glädje i den heliga ande. Och det är bara en liten fjutt mot vad som kommer. Det ska bli härligt, va? Nu har jag skrivit en parentes under så här. Och då står det så här: vad händer efter öppnandet av bokrullen? Jo, Gud börjar skaka jorden. Oho, Hebreerbrevet 12 då. Säger han att han ska skaka jorden då? Ja, lammet är på Sion. Och på Sion håller han ju de troende. Sen börjar det också en skakning. Lukas 21. När detta börjar ske, lyft upp era huvuden, till då nalkas er förlöst. Skakningar, va? Yes. Då börjar vi fatta vad som håller på att hända i världen. Det ska bli ett arvsskifte. De små ska arva jorden. Och de starka ska skakas bort därifrån. De som tror att man äger jorden, de kommer inte ha någon delaktighet. Utan man får krypa under lammet. Och får ta emot Jesus först. Och jag skriver två punkter här då. Ett, hans död ger oss delaktighet i hans arv. Ett testamente på den här tiden hade 7 sigill som skulle öppnas och läsas upp av domaren inför vittnen i en rättssal. Det här sigillet hade ju, eller det här, den här boken hade 7 sigill. Och jag sa att det kan betyda två saker. Det första är i alla fall delaktighet i ett arv. Då ska det läsas upp arvet. Sedan Gud i forna tider och på många gånger och på många sätt har talat till oss genom fäderna. Till fäderna genom profeterna, jag läser från Hebreerbrevet 1. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son, honom har han insatt på Sion till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Galaterbrevet 3:16. Nu gavs löftena åt Abraham och hans säd, singularis, Jesus. Det heter inte åt dina avkomlingar, pluralis, som när man talar om många, utan om när det talas om en enda, åt din avkomling eller säd som är Kristus. Vad jag menar detta, ett testamente som Gud i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare. Det är också ett förbund, va? Ser ni det? Och det är det här man missar alltså när man håller på med det här lagiska som är så populärt idag. Man ser inte att det finns ett annat förbund som är slutet innan detta. Ser ni det? Som redan är klart. Det har getts laga kraft, säger Gud. Men man får hålla på med det om man vill. Om man tycker det är bra. Och det står ju att allting är skapat till, genom Kristus och till honom. Han har redan insatt Kristus till att ärva allt. Han skonade inte sin son, står det i Romarbrevet 8:32, utan utlämnade honom för alla. Hur skulle han då kunna annat än att skänka oss allt med honom? Vad är det vi äter vid nattvarden? Jo, vi äter honom. Den som inte äter hans kött och dricker hans blod har ingen delaktighet. Eller hur? Vad symboliserar då detta? Ja, givetvis symboliserar det tro. Och var får du den tron ifrån? Jo, det får du av honom. Det är inget du presterar själv, utan du får precis den tro han tycker att du ska ha. Och har ni märkt det ibland? Ibland så när vi går igenom jobbiga tider är Gud tvungen att skruva på lite ibland så vi klarar oss. Jo, men så är det faktiskt. Att han bestämmer vilket mått av tro du ska liksom vandra i. Vastifält hade en underbar predikan en gång om fisken och simblåsan. Att vi, ibland är vi under olika tryck. Och ibland när vi liksom når botten, va, så är Gud tvungen att skruva på lite extra så vi liksom klarar oss, va. Så är det. Så tror man kan säga att tron är ju egentligen livet då. För ibland flödar det då. Det står ju om synden. Där synden är stor, där överflödade nåden desto mer. Alltså när vi är väldiga svårigheter och så, då överflödar Guds kraft. Mer. Det blir ju liksom ett nivåflöde. Och det står även då att hans död friköpte oss. Det här tycker jag är en underbar bild. För det hämtade ur den gamla testamentliga Goel. Alltså bördemannen i gamla testamentet. Från tredje Mosebok 25, vers 48-49. Ni behöver inte slå upp det. Men Uppenbarelseboken 5, vers 1-9 som jag läste nu. Det motsvarar exakt vad som hände i gamla testamentet när man skulle friköpa någon som hade kommit i svårigheter. Det står så här. Det uppenbarar en bild i Gideon Goel. Om någon hamnar i en skuld eller svårighet som man omöjligt kan betala, så har den närmaste släktingen, han kallas för Goel på hebreiska alltså, han har rätt att köpa loss honom om han har möjlighet till det. Och då skulle man, alltså tänk efter nu Uppenbarelseboken 5, så ska du få se att det här stämmer exakt. Alltså. Det står i Ordspråksboken 18:23. Det skulle alltså vara den närmsta släktingen som har först fått rätt att lösa ut. Och då står det så här, Ordspråksboken 18:23. Den fattige tigger om nåd, den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken, men det finns en vän som är mer hängiven än en bror. På hebreiska står det, det finns en vän som är närmare än en bror. Vem tror ni det kan vara? Jesus. Vem är bördeman? Vilken är vår närmsta släkting? Jesus, han är ännu närmare. Brodern är ju den som är närmast, men så kommer ju Jesus, han är ännu närmare, står det enligt den här. Han är bördeman. Och då var det så här att det första man skulle göra då i det här staden eller byrådet, man tillsatte en domare. Ja, det var ju han som satt på tronen. Ja. Och man skulle tillkalla vittnen. Judarna brukar ju ha, är det 10 vittnen som ska vara sammankallade innan man får be, tror jag. Och man skulle kolla upp den här Goel. Hade han nu möjlighet och pengar till att köpa loss den här stackars fattige släktingen? Det skulle kollas mycket noga. Så det var ju inte undra på att Jesus kollades väldigt noga. Fördes in i alla möjliga situationer för att se om man verkligen klarade detta prov och detta prov och detta prov. Och det gjorde ju Jesus, och den svåraste kampen han hade, det var ju i Getsemane, när han svettades blod. Och det här var inför honom. Det var ju en sån psykisk press på Jesus. Och där vann han seger, så att han sen kunde fullfölja loppet och ge sitt liv. Och sen var det så här att man kontrollerade även ägorätten. Det är därför judarna är väldigt noga med såna här lagfartspapper. Vem äger si och vem äger så, du vet. Vem är släkt med vem och vem är släkt, inte släkt med den. Och nu har ni sett i Bibeln, man brukar ju ofta hoppa över de där släkttavlorna. Men judarna är väldigt noga med de här, och de finns bevarade. Det är därför att det står ju alltså att du är tvungen att kolla upp sån här. Man kontrollerade noga släktskapet. När allting var klart och Goel har uppfyllt alla kraven, så gavs det till honom det här pappret, äganderätten. Och jag tackar Gud att den här bilden är så finns. För ser ni inte vad som han som sitter på tronen, han ger åt lammet äganderätten, vad då till? Hela världen, det är ju arvet. Hela världen. Och vem är det då, den här fattige släktingen som inte har pengar nog och klara sig själv? Det är ju vi. Och det handlar ju om synd förstås. Det är alltså, det är märkligt det här. Det är ett domsutslag i den romerska rätten, hade också 7 sigill. Och där talas ju om rättfärdighet. För rättfärdighet betyder, det är en juridisk, det betyder egentligen frikännande från dom. Så det har också 7 sigill. Ett domsutslag i den romerska rätten. Ges också. Och det står ju där i Jeremia, tror jag det står, Herren vår rättfärdighet. Och sen ger han den åt oss. Är han inte härlig, Jesus? Så vi ser alltså i Uppenbarelseboken 5 i himlen här då, så ser vi en domare på tronen. Vi ser Goel, han är lammet. Vi ser vittnena, och de faller ju ner. Vi ser priset för betalningen, och det är inget annat än lammets blod. Vi ser en hel mänsklighet fallen i slaveri under djävulen och makterna. Och vem kan rädda mänskligheten? Och Johannes, han gråter som ett barn. Och så kommer lammet. Släng hit papperna. Han har vunnit seger. Helt underbart. Och det står i Kolosserbrevet så här då. Om det här skuldbrevet, så står det så här. Kolosserbrevet 2:13. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er omskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välden av makterna. Det är mörkrets makter. Och förevisat dem offentligt. Alltså när man läser då, förevisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem, så ser jag en bild av Gud. Som säger alltså, om du förevisar någon, så säger du ungefär, stick härifrån. Så när vi predikar och korset och blodet och Jesus seger på Golgata är levande, så förevisar Gud mörkret. Det innebär ju i våra liv att när vittnesbördet om Jesus blir levande i våra liv, så förvisas mörkret ur ditt liv. Om man uppnår en befrielse, och jag berättade det förut när jag var på Linnéhuset och skulle sluta röka, och de tjatade på mig att nu får du sluta röka. Och du vet, då vänder man ju sig liksom, är du sköter ditt så sköter jag mitt. Så finns det ju i oss. Men när det var dags, när den överbevisande kraften kom, inte ett ord. Nu ska jag sluta röka. Inga som helst problem. Det sköter den heliga ande om. Och priset som Jesus betalade för oss, det står ju nämnt i första Petrusbrevet 3:18 om det här Kristi dyra blod. Jag vill läsa lite därifrån. Då står det så här: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni har blivit lösköpta. Då har ni goell. Från den vandel ni förde i fåfänglighet efter fädernas sätt. Utan med Kristi dyra blod, som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom före världens begynnelse. Men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull. Står det. Sen, det här står inte i mina papper, men jag tänkte jag skulle ta upp det här med er också då. Vi är ju redan inne på sigillen, eller på det här domsutslaget. Jag sa förut att 7 sigill är också på ett domsutslag. Och det är ju en juridisk rätt. Och jag vill påstå att den här rullen som vecklas ut är ett vittnesbörd om Jesus också i ditt liv. Jag läste Kolosserbrevet hur han hade tagit skuldbrevet som var emot oss och korsfäst det. Men hur ska vi veta att lammet har segrat? Det är inte så lätt ibland, vet du, när åklagaren kommer. Eller hur? Ni vet vad jag menar. När mörkret kommer och talar om hur dålig kristen du är, och ja, djävulen, alltså åklagaren, sänker oss. Då behöver det hända något i vårt innersta. Ett levande vittnesbörd. Och det står talas om i första Johannes 5. Första Johannes brevet 5 kapitel. Och det handlar om blodet. Det här är helt underbart alltså. Då är det så här att ordet för martyr, jag har sagt det förut och jag säger det igen, på grekiska, är inte bara att ge sitt liv för en tro eller för sin tro. Utan det är också ett levande bevis som räcker till frikännande dom i en rättegång. Det sista tycker jag är så häftigt. För det är nämligen det som är sanningen. Sanningen är ju alltid vad Gud säger. Och vad Gud har sagt. Och då står det så här om det här vittnesbördet här då. Varje gång det står vittnar eller Guds vittnesbörd i 1 Johannes 5, så står det martyrion eller martyr, martyria. Och det kommer av samma ord. Och då ska vi läsa lite då. Vi vet att i världen står det så lider ni betryck. Men var vi gått mot, säger Jesus, jag har övervunnit världen. Och i världen ingår mörkret och åklagaren. Då står det så här. 1 Johannes 5, vers 5. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, det kommer det ordet martyr. Har du den heliga ande i dig? Vad är han sänd för att göra? Jo, han är sänd för att göra Jesus levande, vad han har gjort. Kommer ni ihåg vi tog upp det här förut? Hur viktigt det är att vi förklarar vad Jesu död innebär. Författar du inte det, då kommer du att springa omkring med fördömelse som du inte borde ha. För att djävulen är expert på att ljuga. Han är expert på lögner. Han säger att du är värdelös, fast du vet ju själv att du egentligen inte är. Ja, det beror på att han ser det, men jag menar, Gud säger ju att du är friköpt och du är blodtagen och du är ren. Men så finns det en annan som säger att du... Särskilt ibland när man varit ute och predikat en hel helg eller haft en möteskampanj på måndagen, då kan det komma en sån där känsla av det här, och då vet man exakt var det här kommer ifrån. Precis, och den där känslan som gör att man bara vill sjunka ner. Vi vet var det där kommer ifrån, och då står det så här. Om vi godtar människors vittnesbörd, så ska ni veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har martyria inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit åt om sin son. Ser ni att det handlar om en rättegång med en domare och en åklagare och någon som ska köpa oss fria och så här. Hela tiden när det talas om Gud, så ska du veta det att Gud, särskilt på hebreiskan, innebär den som har den högsta auktoriteten, den rättfärdige domaren, han som drar upp alla gränser och själv står för dömandet också. Det är bara Gud. Och ni vet när Jesus säger åt den här lame mannen, dina synder är förlåtna, då vart ju fariserna rasande. Vem kan förlåta synder utan Gud? Jag kan ingen heller, men Jesus var ju Gud. Då har du ännu ett bevis, för kan ingen. Ingen kan förlåta synder utan Gud. Jesus var ju både Gud och människa, så gick ju bra. Härligt Jesus, vi håller på dig. Yes, han är härlig. Men fattar ni det, hur viktigt det här är? Och det är likadant med Abraham när han styckar det här offren. Hur ska jag veta att jag ska ärva detta? Hur ska jag veta att jag ska ärva detta? Inte ett ljud. Sen framåt natten får han ju se den här lågan. Det är ju samma låga som i uppenbarelseboken, om ni lägger märke till det. Det är ju Jesus. Det är ju vittnesbördet om Jesus som går mellan styckena. Det är ju Jesus själv. Hur ska jag veta? Så den där lågan, den har du i dig. På pingstdagen kom den heliga ande och eld kom. Fördelade sig på var och en. Det är ju lågan. Vittnesbördet alltså. Är du med? När den heliga ande bor i dig, då vittnar han om... Du är friköpt, min vän. Han talar för dig, min vän. Du behöver inte backa. Ödmjuk är alltid bra att vara, men du behöver inte backa. För det står om i Hebreerbrevet att vi inte ska dra oss tillbaka. Och det finns en tendens att göra ibland när det där mörker kommer. Då vill man backa. Och jag ska vara väldigt ärlig mot dig. Ibland så kan man känna så här att idag har jag ingen lust att gå för möte. För jag känner det där gråa trycket på mig. Då stannar man hemma. Någon upplevt det där någon. Man känner inte allt för att gå på något möte idag, för idag känner jag inte för det där. Men så vaknar man och det flödar och halleluja, idag är det på G, då ska vi på möte. Så är det ofta i början när man blir frälst och man har vandrat ett tag, då går det lite så här. Och som tur är så brukar det jämnas ut lite sen efter ett tag. Men så är det. Då går man mycket på känslor och så. Nu känns det bra. Halleluja. Så vi ska ta och be här till slut. Nej, vi ska sjunga en sång om i avslutning. Och det är en sång som jag tycker är underbar. Segertoner 451. Refrängen går så här. Dig och Guds lam ske ära att du vårt offer blev. Och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev. Och utav oss ett evigt rike av präster gjort bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort.